Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Hej och välkomna till Kungar och krig, en podcast om svensk historia med mig, Mattias Axelsson. Det här är ju som ni vet en podcast som går igenom den svenska historien kronologiskt. Vi började för väldigt, väldigt länge sedan med att göra avsnitt om stenålder och bronsålder och järnålder. Sen jag började göra podden själv så har jag gått lite långsammare framåt i historien genom att ge ganska stort fokus till olika specifika händelser. Det innebär bland annat då att till exempel det stora nordiska kriget mellan år 1700 och 1721 inte bara blir ett eller två avsnitt, utan det kommer att bli kanske en 10-15 avsnitt om det stora nordiska kriget. Och veckans avsnitt är just ett av de avsnitten som tar sin utgångspunkt i ett skeende under det stora nordiska kriget. Det som jag kommer att prata om i detta avsnitt, det är Karl den XII:s första norska fälttåg år 1716. Det är alltså inte det norska fälttåg som ledde fram till kungens död. Det kom ju 2 år senare, år 1718, och är alltså någonting som vi kommer att komma till så småningom i anslutning till den här miniserien om det stora nordiska kriget. Men innan jag drar igång och börjar prata om Karl den XII:s första norska fälttåg, så ska jag som vanligt passa på att tacka er som är månadsgivare på de högsta nivåerna. Det är ju någonting som jag brukar göra som tack för att ni bidrar så frikostigt. Och då är det Mats Källqvist som är kung av Guds nåde. Det är Anders Harrison, Anders Stålnacke, Gustav Valdemar Lantz, Pontus Henrys, Joakim Rodin, Jonny Rönnberg, Jonathan Holmström, Kim Rönnholm, Micke Bodell och Rickard Wallman som är kungar på patreon.com/kungarochkrig. Och för att få lyssna på alla avsnitt av podden Kungar och krig så måste man vara månadsgivare på patreon.com/kungarochkrig. För vartannat avsnitt är ju ett Patreon-exklusivt avsnitt, vilket innebär att till exempel Kalabaliken i Bender var ett avsnitt som man bara kunde lyssna på i 10 minuter om man inte är månadsgivare. Ockupationen av Svenska Pommern, som var ett avsnitt som jag pratade om i förra veckan, det är också ett avsnitt som man måste vara månadsgivare på patreon.com/kungar och krig för att få lyssna på. Men veckans avsnitt, det är däremot ett sånt fritt avsnitt. Så det kommer ni få lyssna på hela avsnittet, även ni som inte är månadsgivare. Men ni kommer inte undan reklamen i avsnittet.
Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ska vi då ta oss an Karl den XII:s norska fälttåg det första år 1716, så ska vi ändå ge en liten bakgrund till hela det stora nordiska kriget. Det har ju nu pågått i 16 år när vi är framme vid år 1716. För det drar igång precis när 1700-talet tar sin början i och med att Sveriges fiende Ryssland, Danmark respektive Polen, Sachsen har slutit ett anfallsförbund som ger att de här tre länderna på olika sätt anfaller Sverige under år 1700. Saxiska styrkor anföll Riga, danska styrkor anföll Holstein-Gottorp och ryska styrkor gick in i de svenska delarna av Estland och Livland. Karl den XII, som då har varit svensk kung i några år, han ger sig först på danskarna och besegrar dem. Därefter så ger han sig på ryssarna i Narva och besegrar dem i slaget vid Narva år 1700. Men istället för att fortsätta ta sig an den ryska armén så väljer Karl den XII år 1701 att gå söderut mot Polen Sachsen för att där jaga den polsk-saxiska kungen August. Och under tiden som den svenska armén ränner runt i Polen och Sachsen för att avsätta August så hinner ju Peter den Store att mobilisera styrkor kring Östersjön och bland annat grunda Sankt Petersburg år 1703. Efter att August avsagt sig den polska kronan så kan Karl den XII och hans karoliner vända sig mot Ryssland. Och även om man har initialt en del framgångar så möter man på motstånd i form av den brända jordens taktik från ryssarna och sedan det ödesdigra slaget i Poltava år 1709 då den svenska armén krossas. Karl den XII, han befinner sig efter det i landsflykt i Bender under flera år. Och under tiden som Karl den XII är i Bender så erövrar Ryssland de baltiska provinserna och Finland mellan år 1710 och 1714. Danmark försöker återta Skåne under perioden 1709-1710. Och även de tyska provinserna i norra Tyskland, som svenska provinserna i norra Tyskland, har under tiden som Karl den XII suttit i fångenskap, har han ju inte varit direkt, men han har varit i det osmanska riket. Och där har han kunnat få underrättelser om hur egentligen alla forna fiender till Sverige nu har återupptagit sina ambitioner att krossa Sverige. Karl den XII, han vägrar att acceptera den neutralitetspakt som man sluter år 1710 och försöker istället dra in England och Nederländerna på Sveriges sida. Det här leder till en konflikt med det svenska rådet. Och det leder också till att man får svårt att försvara de svenska provinserna i norra Tyskland. Trots att man gör ihärdiga försök att förstärka de svenska trupperna så drabbas Sverige flera gånger av motgångar. Förluster i flottstrider, nederlag vid landstrider. Magnus Stenbock kämpar heroiskt med sina soldater men blir till slut tillfångatagen, vilket på något sätt kan ses som en slutpunkt på Sveriges ambitioner att ha provinser i norra Tyskland. Karl XII, han har ju ridit upp till Stralsund och försöker där stödja de svenska trupperna, men misslyckas. Och natten till den 12 december 1715 så lämnar Karl den 12 Stralsund för att ge sig hem igen till det egentliga Sverige. Och han kommer till Skåne och Ystad samtidigt som Stralsund kapitulerar. Sen kapitulerar även Vismar under april 1716, vilket innebär att Sveriges sista utpost i norra Tyskland nu har gått förlorad. Och Sverige har inte längre några besittningar i norra Tyskland. Så Tyskland är förlorat, eller de svenska provinserna i Tyskland är förlorat. Karl XII är inte superintresserad av att titta på andra sidan Östersjön mot de ryska anfallen mot Finland. Istället så har han fått information från Fredrik av Hessen, alltså den Fredrik som senare ska komma in i den svenska regentlängden som Fredrik den första, i och med att han gifter sig med Karl XII:s syster Ulrika Eleonora den yngre. Men det här ska vi komma till senare i podden. Men Fredrik av Hessen, han har från en deserterad norsk officer fått information om Norges försvar. Och Fredrik föreslår för Karl XII under 1715 att man ska anfalla Norge för att på så vis försvaga Danmark. Karl XII har ju alltid jobbat utifrån devisen anfall är bästa försvar, tycker att det här är en bra idé och börjar planera ett anfall mot Norge. Men en kraftig köldperiod under vintern 1715-1716 gör det möjligt för Fredrik av Hessen och Karl XII att ha en annan plan för anfall. Man ska försöka ta Köpenhamn genom att gå över det frusna Öresund. För Karl XII, han är ju högst medveten om vad hans farfar hade gjort ett drygt halvsekel tidigare i samband med Karl X Gustavs första danska krig, när Karl X Gustav tar den svenska armén över Stora Bält och lyckas nå fram till den så för Sverige framgångsrika freden i Roskilde. Och det var det här som var planen från Karl XII:s sida. Man samlade 10 000 svenska soldater vid Landskrona. En liten svensk styrka tar sig över till Ven för att där förbereda det svenska anfallet. Man motar bort de danska soldater som finns på Ven. Men på grund av häftiga stormar och ett därpå följande töväder i januari 1716 gör att man får avbryta planerna och en landstigning är för svenska trupper omöjligt att genomföra om man avbryter det här projektet att försöka ge sig på danskarna. Istället så återvänder Karl XII med sitt fokus mot Norge för att genom ett anfall mot Norge försvaga den danska krigsmakten. Den svenska armén samlas vid den norska gränsen för att på så vis ge en signal till den danska kungen Fredrik den fjärde. I mitten av februari 1716 så rider Karl XII norrut från Ystad där han haft sin bas sedan han kom till Sverige från Stralsund. Det är enbart Karl XII som känner till vart hän han tänker ta sig när han rider norrut. De officerare som följer med honom har förseglade order som inte får öppnas förrän de har givit sig iväg. Inte ens Karl XII:s syster Ulrika Eleonora har någon information om kungens planer. Kungen meddelar blott till Ulrika Eleonora att han måste göra en kort resa för att besöka några regementen, men han kommer aldrig att återvända till Ystad. Det som Karl XII ger sig av till, det är Karlstad, som han anlände till 3 dagar efter att han lämnat Ystad. Regimenterna som väntat i Karlstad förväntade sig bara att bli inspekterade. Så det kommer lite som en överraskning när man utfärdar en order om att marschera mot Norge. Eftersom trupperna i Karlstad inte alls var förberedda för ett vinterfälttåg. Karl XII har som plan att erövra Kristiania, alltså nuvarande Oslo, och samlar därför de svenska trupperna. Den 22 februari så beger sig Karl XII till Holmedal i Värmland där drygt 3000 svenska soldater står redo för att korsa den norska gränsen. Ytterligare knappt 4000 man finns vid Vänersborg och är under ledning av Carl Gustav Mörner, svensk general. Och tanken är att Mörners styrkor ska angripa Norge söderifrån. För att säkra förbindelserna och binda norska styrkor så stationeras 800 svenska soldater vid Svinesund, ledda av generallöjtnant Christian Ludvig von Ascheberg. Jämtlands regemente under överste Mikael Planting beordras att bryta in över gränsen till Norge i de norra delarna för att avskära trupper i Nordnorge för att ansluta sig till ett försvar av Kristiania. Där fälttåget mot Norge som inleds här under senvintern 1716 är ett väldigt dåligt förberett fälttåg. De svenska styrkorna är dessutom små, så det är helt avgörande att man får till ett överraskningsmoment. Men de svenska trupperna är dåligt utrustade. Man saknar till exempel skidor och den stränga kylan och den djupa snön leder till stora svårigheter för de svenska soldaterna. Det finns inte heller tillräckligt med tid för att lägga upp några förråd. Och att skaffa mat till tusentals svenska soldater i det väldigt glesbefolkade Norge hade varit en svår uppgift om man hade anfallit under sommaren, men blir en i princip omöjlig uppgift att genomföra nu när man anfaller under senvinter. Det är dessutom en väldigt kall sådan. Terrängen i Norge är dessutom väldigt ogynnsam för svenska soldater att anfalla genom. Det är berg och det är fjordar. Och det här är en terräng som skiljer sig väldigt mycket från de öppna ytor i Central- och Östeuropa där Karl XII tidigare hade slagits under det stora nordiska kriget. De norska soldaterna förväntar sig ett svenskt angrepp sedan Karl XII ankommit till Stralsund. Men det här hade inte inneburit att man hade förstärkt med danska soldater. Den danska armén var fortfarande huvudsakligen i Danmark och i norra Tyskland. Planen var att den danska flottan skulle bindas till den danska huvudstaden Köpenhamn. Men för att detta skulle kunna genomföras krävdes det att den svenska flottan var segelklar tidigare än vanligt. Idealet hade varit att man skulle kunna komma iväg redan i mars 1716. Den 25 februari 1716 så genomför Karl XII sin plan genom att utfärda en proklamation till Norges befolkning. Där berättar han för det norska folket att syftet med den svenska invasionen det var att övertyga den danska kungen om att man hade fredliga avsikter. Stränga order gavs till de svenska trupperna att man skulle behandla norrmännen som landsmän. Man förbjöd plundring under alla omständigheter. Från Holmedal så ledde Karl XII sina trupper över gränsen till Norge, över den isbelagda Romsjön och över Kongstorpsfjällen mot norska Höland. Under den här första inledande marschen så överraskade svenskarna några norska soldater som man mötte och det var soldater som man tillfångatog. Norska trupper svarade med samma mynt och det utbröt strid. Fredrik av Hessen sårades bland annat. Karl XII undergick att själv bli tillfångatagen tack vare von Rosens ingripande. Svenskarna lyckades driva iväg de norska trupperna och tog den sårade norska befälhavaren överste Kruse till fånga. Det är som sagt både en svår terräng men också svåra väderförhållanden som de svenska soldaterna möter när de ger sig in i Norge. Ett kraftigt snö och väder tvingar svenska soldater att göra ett 2 dagars uppehåll i Höland istället för att marschera rakt mot Kristiania. Under tiden som svenskarna gör ett uppehåll i Höland så besätter norrmännen bergspassen öster om Kristiania och förbereder sig där för en eventuell konfrontation med svenska soldater. Istället för att riskera en direkt konfrontation så väljer Karl XII att lägga om sin marsch och istället gå söderut och försöka ta den norska huvudstaden genom en kringgående rörelse och på så vis passera söder om de norska soldater som förskansar sig i bergspassen. I det snötäckta norska landskapet så är det dock väldigt svårt för den svenska armén att navigera. Karl XII skickar Bjelke för att ordna vägvisare och han mötte skräckslagna kvinnor på en enslig gård där de var själva eftersom männen hade flytt. Efter att ha lugnat ner kvinnorna så får Bjelke en gammal gumma att leda de svenska soldaterna till närmaste by. Karl XII ska ha pratat med gumman själv och tagit henne i handen för att leda vägen. Karl XII och den norska gumman går på den smala stigen genom den djupa snön medan han hjälpte henne att tända en pipa. Under tiden som de promenerar fram genom den djupa snön så frågar kungen den norska gumman om olika saker i landet. Och när de väl når fram dit de skulle så belönas den norska gumman av den svenska kungen med ett par dukater och kungen beordrar dessutom några svenska soldater att eskortera den svenska kvinnan hem. Förvånad över den svenska kungens generositet så frågar den norska gumman vem han är. Karl XII ska då ha svarat att han var en man som de andra och hon tackade därefter för vänligheten. Det här är en historia som är hämtad från Bengt Liljegrens biografi om Karl XII. Och Bengt Liljegrens biografi om Karl XII är också den bok som jag huvudsakligen har använt mig av för att kunna beskriva Karl XII:s norska fälttåg. Det är en högst läsvärd bok om man är intresserad av den här perioden i svensk historia. Men soldaterna, de svenska, hade det väldigt, väldigt svårt under det norska fälttåget. Ofta tillbringade man nätterna, de kalla utomhus vid sina lägereldar, medan kungen och hans närmaste män fick inakkordera sig på olika gårdar längs med marschvägen. Efter några dagars mycket krävande marsch så möter Karl XII:s soldater Mörners styrka i Hölen. Då är vi framme vid den 8 mars och den svenska gemensamma armén fortsätter nu marschen mot Kristiania. Den 10 mars 1716 så intar de första svenska soldaterna Kristiania. Karl XII etablerar sitt högkvarter i den norra delen av den norska huvudstaden. Den norska krigsledningen väljer i det här läget att inte utmana den fruktade svenska kungen. Den norska regeringen flyr till Drammen. Man förstärker garnisonen på Akershus fästning. Man förstärker också Hjelbeck, 3 mil sydväst om staden. Under tiden så kan de svenska soldaterna i den intagna huvudstaden Kristiania dra nytta av de livsmedelsförråd som finns i stan. Man kan dessutom för första gången på flera veckor sova inomhus. Men Akershus fästning är ett fortsatt problem eftersom man inte har tillräckligt med belägringsartilleri för att kunna erövra just nämnda Akershus fästning. Det Karl XII inriktar sig på efter att man nu har tagit den norska huvudstaden, det är att försöka besegra den norska fältherren. Han skickar därför ut spejare för att lokalisera fältherren vid Gällebäck. Terrängen runt Gällebäck, alltså 3 mil sydväst om Kristiania, var svårframkomlig, vilket gjorde det omöjligt för svenska soldater att attackera norrmännen i fronten. En spejare rapporterade att trängseln mellan de norska bergen på vägen till Gällebäck var så svår att man endast kunde passera med 2 män åt gången. Karl XII beslutar med den här informationen i bakhuvudet att skicka ut Axel Löfven med 500 soldater för att anfalla de norska styrkorna bakifrån. Men norrmännen har också spejare ute och har underrättelser om de svenska planerna och lyckas fånga in Axel Löfven och hans soldater när de på väg till Gällebäck övernattar på en prästgård. Trots att resterande svenska trupper snart kommer till undsättning kan man inte befria Löfven och hans män, vilket leder till att de tillbringar flera år i norsk fångenskap. Ytterligare försök gjordes för att gå runt den starka norska ställningen vid Gällebäck. Bland annat så försökte överste Schlippenbach och major Niroth gå runt men misslyckas på grund av den svårframkomliga terrängen. De norska soldaterna hade dessutom huggit ned träd för att ytterligare försvåra framkomlighet för den svenska armén. Efter att själv ha undersökt terrängen och fiendens ställning så bestämde sig Karl XII att det bästa i det här läget var att ge upp försöken att angripa den norska armén. Samtidigt som Karl XII inser detta så får han underrättelser om att det söderut har inträffat en del oroande händelser, oroande för svensk del. För Ascheberg, han hade ju fått order om att placera sig mellan fästningarna Fredriksten och Fredrikstad för att på så vis kunna upprätthålla förbindelserna mellan de svenska styrkorna och hemlandet. Ascheberg har ingen lätt uppgift, för den norska befolkningen är emot att Ascheberg befinner sig där. Hans kavalleristyrka på 800 man är för liten för att kunna ha kvar sin befästning. Dessutom är bristen på livsmedel och foder akut. Rykten når Ascheberg om att danska soldater är på väg att gå i land vid Fredriksstad, och det gör att Ascheberg på eget initiativ ger upp och kapitulerar den 27 mars 1716. Det här beslutet från Ascheberg, det väcker stor förbittring i Sverige. Framförallt för att det visar sig att uppgifterna om en dansk landstigning var helt felaktiga. Men eftersom Ascheberg nu har gett upp så är Karl XII och hans trupper i Kristiania helt avskurna från hemlandet. Norrmännen förstör alla broar, alla färjor, alla båtar, vilket gör att det blir extremt svårt att komma in i Norge söderifrån. Den svenska flottan som kungen hade väntat sig skulle komma med förnödenheter och kanoner från Göteborg misslyckas med detta på grund dels av penningabrist, alltså ont om pengar, och dels på grund av oklarheter vad det egentligen är för order man har. När den svenska flottan äntligen lämnar västkusten i början av april var det för sent, eftersom en dansk eskader redan hade kommit ut och skyddade den norska sydkusten. Även i Jämtland, eller med Jämtlands regemente, så är det problem. Man lyckas inte skära av de fientliga styrkorna i Nordnorge från att gå söderut. Den djupa snön och de dåliga förberedelserna gör det svårt för Jämtlands regemente att agera i de delarna av Norge som man har angripit. Karl den 12:e blir förtörnad, som det heter, när han får information om Aschebergs kapitulation. Han skickar iväg en generalmajor till Sverige med uppdraget att arrestera Aschberg och ta befäl över dennes trupper. Trots kungens ilska så släpps Aschberg från arresten efter vädjan från kungens syster Ulrika Eleonora. Och planer på en generalkrigsrätt mot Aschberg ställs in och istället så avskedas Aschberg. Kungens position i Christiania blir svårare och svårare. Framförallt på grund av den danska flottans herravälde över sjön. Det här gör det möjligt för norrmännen att ständigt få förstärkningar samtidigt som svenskarna hindras från att få förstärkningar. För att undvika att bli helt inneslutna så bestämmer sig kungen för att bryta upp, och natten till den 19 april så ger Karl den 12:e upp den norska huvudstaden Christiania. Den svenska armén retirerar söderut, korsar älven Glommen och fortsätter sen mot Svinesund. Vid Svinesund så möter Karl den 12:e den efterlängtade förstärkningen på 4000 man, och man bygger en pontonbro över Svinesund och förlägger svenska soldater på båda sidorna om sundet samt även i området mellan Fredrikshald och Fredrikstad. Ankomsten av en svensk transportflotta till Dynekilen i närheten, en transportflotta med förnödenheter, förbättrar den svenska situationen ytterligare. Karl den 12:e, han installerar sig på en herrgård som heter Torpum på den norska sidan. Det förekom en del stridigheter, men huvudsakligen så blir det ett dödläge under de följande 2 månaderna då den svenska krigsherren står still i området kring Svinesund, vilket leder till ett allmänt missnöje bland de svenska officerarna som inte ser någon poäng med Karl den 12:s strategi att försöka erövra Norge. Norrmännen visar inte heller något intresse för att försöka jaga bort svenskarna. Norrmännen, de håller sig på andra sidan Glommen, vilket gör det omöjligt för svenskarna att anfalla norrmännen. Situationen för den svenska armén blir ju dessutom sämre och sämre eftersom man inte får något stöd i form av förnödenheter. Sjukdomar härjar dessutom givetvis i de svenska lägren. För att försöka bryta det här dödläget så bestämmer sig Karl den 12:e för att ge sig på att försöka anfalla Fredrikstens fästning. En traditionell belägring är inte möjlig att genomföra eftersom den svenska armén lider brist på tungt artilleri. Kungen planerar därför istället att försöka överrumpla norrmännen. Han trodde nämligen att majoriteten av den norska garnisonen sov nere i staden Fredrikshald och hoppades därför på att kunna inta Fredrikshald och den skans som låg nära fästningen för att sedan kunna tränga in i fästningen tillsammans med den retirerande besättningen. Svenskarna lyckades med sina planer att inta stan, men däremot så förblev fästningen ohotad. När svenskarna försöker vara kvar i stan så låter kommandanten på Fredriksten sätta eld på trähusen i staden. Man försöker förgäves från svenskt håll släcka branden, men misslyckas och tvingas därför att dra sig tillbaka. Efter det misslyckade anfallet mot Fredrikshald, där över 400 svenskar stupade eller sårades, däribland överste von Schlippenbach och generalmajor Delvig, så försökte Karl den 12:e lugna sina anhöriga genom att skriva optimistiska brev hem. Trots att attacken inte hade lyckats överhuvudtaget. Några dagar därefter, den 27 juni 1716, så drabbas den svenska transportflottan i Dynekilen dessutom av en kraftig attack från en dansk eskader under ledning av kaptenlöjtnant Peter Tordenskjöld. Svenskarna är helt chanslösa i striden och tvingas förstöra flera av sina egna skepp för att de inte ska hamna i danskarnas händer. Efter dessa motgångar så blir situationen ohållbar för Karl XII och hans armé. Därför så bestämmer man sig mitt under sommaren 1716 att retirera tillbaka över Svinesundsbron och etablera ett nytt högkvarter 4 kilometer från Svinesund i en bondgård som heter Norrby. Man låter bron vara kvar för att tvinga norrmännen att ha fortsatt beredskap. Man förlägger armén i närheten, men situationen i det svenska lägret blir ytterligare mer besvärligt med framförallt sjukdomar som tar många soldaters liv. Karl XII hade därmed inte alls uppnått sitt mål med det norska fälttåget. Det enda som man på något sätt kan säga att man lyckas med är att man tvingade den danska kungen att avdela en betydande del av sin flotta och sina trupper till Norge, vilket fördröjde den planerade dansk-ryska landstigningen i Skåne. Trots det här så hade Karl XII genom sitt första anfall mot Norge 1716 utsatt både Skåne och den svenska östkusten för fara genom att man så tydligt koncentrerade de svenska styrkorna i ett anfall mot Norge. Efter att ha fått underrättelser om att en fientlig landstigning var på gång i Skåne så bestämde sig Karl XII att resa söderut för att där möta det annalkande hotet. Men innan han lämnar Norge så bestämmer han att bron över Svinesund ska förstöras och man ska bygga en fästningsanläggning vid Sundsborg för att bevaka den svensk-norska gränsen. Och därmed så lämnar vi Karl XII för den här gången. I de kommande avsnitten så ska vi följa bland annat det andra norska fälttåget, alltså vägen fram till Karl XII:s död 1718 den 30 november vid Fredrikstens fästning. Det är inte säkert att det blir redan i nästa veckas avsnitt som vi kommer dit, för vi har bland annat striderna vid Göta älv, den stora ofreden kvar innan vi kommer fram till 1718, tänker jag. Men det är lite oklart exakt i vilken ordning jag kommer beta av de här olika händelserna i det stora nordiska kriget. Men var så säkra, det blir fler avsnitt om det stora nordiska kriget om ni nu hade fruktat något annat. Tusen tack till er som är månadsgivare på patreon.com återigen, och så hörs vi igen om en vecka. Hej då!
Kungar och krig produceras av Reostat Media AB.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Welcome to Sincerely Sloan, presented by Uninterrupted. I'm your host, professional tennis player, wife, parent, and entrepreneur, Sloan Stevens. As an athlete and as a person, my journey has had a lot of twists and turns, from moments of adversity and doubt to unimaginable triumph and satisfaction. Throughout the season, I'm joined by some of the biggest names in sports, entertainment, culture, and a few members of my tribe. Our conversations keep it real and push it past skin deep. We reveal the perspectives, routines, and products that allow each of us to show up at our best. Join me on my journey of self-discovery and many, many laughs along the way. Sincerely, Sloan.
Your personal info, like addresses, phone numbers, and more, are collected and sold by data brokers. But Aura steps in, scanning the web, sending you alerts, and requesting your info be removed. Get Aura's full toolkit, including credit and transaction monitoring, a password manager, VPN, and more. Get a 14-day free trial at aura.com/safety. That's AURA.com/safety.